En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag möter vi Keir Giles, Senior Consulting Fellow, Russia and Eurasia Program på Chatham House, en av Europas viktigaste experter på Ryssland. Och så pratar vi om de uppgifter som har kommit fram om en rysk sabotagekampanj i Europa. Uppgifter som nu bekräftas av allt fler oberoende experter. Och vi som är med idag, det är jag, Anders Lindberg, det är Patrik Oksanen från Fri Värld, Amanda Wåhlstad från Svensk Tidskrift och Johan Victorid, vd på Intil. Välkommen!
Vår beredskap är god.
Okay, then we are in cyberspace and I'm here with Keir Giles. Welcome.
Thank you.
And you are in Rome at the moment. What's happening in Rome, except the weather?
This is a regular gig for Russia watchers who talk to the baby generals who are learning at NATO Defense College on their so-called senior course. It's a long course for military officers and some civilian officials from across NATO. Part of it is a Russia seminar where they look at Russia as a problem, which of course has become a lot more topical over recent years. And we try to explain to them why Russia does what it does and answer their questions, because to a lot of them, of course, this is, even after all this time that Russia has been a problem, this is quite novel for some officers who've been looking in other directions for a long time.
And what is the mood there?
It's very focused, obviously, because it is hard now to deny that Russia is a challenge for NATO. So the tone of the conversation that we have in the question and answer and discussion session has changed on this Russia seminar over the years. We can thank, as ever, Mr. Putin for doing our job for us in convincing the world that actually there is a challenge from Russia that needs to be dealt with. So we can dispense with that part of the conversation now. We don't have the people in the military uniforms from certain countries who are saying, but surely Russia isn't a problem. But we still have to deal with some of the residual disinformation. We still have to deal with the conversations about, well, surely Russia is just defending itself against NATO enlargement, and surely it is NATO provocation and crimes that have led Russia to invade Ukraine. Some of the persistent narratives that actually Russia itself has abandoned, but they live on in the information background that a lot of these even serving military officers are coming from.
So it's a kind of ghost narratives that sort of continue, zombie narratives that just continue living?
It seems that way. And we encounter this both from the people who have always parroted Russian disinformation in the West, and they continue on through force of habit, not having noticed that Russia itself has moved on to other stories, but also because they were working so hard at this for so long that it has become an accepted fact. It's become an accepted part of the background for people who hear this and are either not equipped or not willing to think about it too deeply.
Yeah, and speaking of Russia, of course, that's the reason I'm reaching out to you. And a couple of days ago, there was a headline in the Financial Times that caught the attention, I think, of most people in Europe and very much in Sweden. And the headline was "Russia plotting sabotage across Europe, intelligence agencies warn." So, what is happening?
Well, this was the Financial Times following up on a series of reports over the previous week, where suddenly it's become noticed across Europe that there has been a pattern of sabotage and disruption and reconnaissance of vulnerable targets carried out by proxies for Russia. So the Financial Times dug a little deeper, got in touch with intelligence and security chiefs in a number of different countries to get their take on it, and confirmed that actually, yes, they are concerned about Russia preparing for launching attacks, sabotage attacks across the continent. This is, of course, not something that is particularly new. It's something that is an ongoing campaign, but it's a new nature and a new character, particularly in the context of the war on Ukraine, and also the fact that now these are proxies being recruited by Russia, not actually Russian-serving military intelligence officers who are reconnoitering targets and plotting to disrupt them, but people recruited locally who've carried out attacks all the way across the continent from Estonia through Poland, which is a particular focus because of its role in logistics to Ukraine, right across to the UK, where we've had arson attacks funded by Russian military intelligence.
And just so we clarify what kind of sabotage we're talking about, sabotage in different European countries conducted by Russia through proxies. And the new thing here with the Financial Times are reporting on is the pattern that this is something that seemed to be stepping up from the Russian side. Why is this happening now?
Well, it appears to be stepping up, and this is one of the points that the Financial Times report did manage to explain rather more clearly than some of the other media reporting on it. It looks as though there is a spike in activity, but how exactly this has come to public reporting, of course, is a different question. Is it the fact that Russia has now put vastly more effort and resources into this campaign, so it becomes very much more noticeable? Is it because they care less about the fact about being caught? And of course, working through local proxies, they're even more expendable than Russia's own officers. And Russia doesn't care about its reputation when it's already operating as a rogue state. So there is really little deterrent for Russia to do this. Or is it simply because counterintelligence and security services across Europe are now more attuned to this, and so they are detecting more of it? Any one of those three different things, or a combination of them, could be behind this this apparent sudden spike. We should also bear in mind that some of the reporting that's come through is off the back of incidents that happened some time ago, because this is reporting on arrests or prosecutions for incidents that were already several months ago, particularly in the UK, where this was late last year, when the arson attacks that prompted the current court case for people acting on behalf of Russian intelligence took place.
So if this is a kind of mood of actions from the side of Russia, what should we expect from this Russian strategy? What kind of, when we speak about sabotage, what kind of sabotage is it that could happen?
It's very noticeable that there are different kinds of attacks in different countries. And of course, that depends to some extent on the local environment and what it is exactly that Russia wants to achieve there. I already mentioned Poland and its role in logistics in support of Ukraine. And Poland's detected multiple networks which are either reconnoitering or actively disrupting rail traffic across the country. They've also arrested somebody for reconnoitering the airport in Rzeszów, which is a key hub and through which Ukrainian President Zelensky was due to pass. They think this was linked to a possible one of Russia's possible assassination campaign attempts against him. In Estonia, it's been a different pattern of low-level disruption. It's been attacks on the property of government ministers. In the UK, as I mentioned, it's arson attacks on Ukrainian interests. In Germany, of course, they have too seen locally recruited people who are reconnoitering the NATO military infrastructure there and US bases. So it is specific to the locations, and the pattern is more in the sudden surge of activity than any specific thing that Russia appears to be taking an interest in. However, this also matches a set of activities that we identified in a report that was published through FUI in 2020 about anti-access and area denial, A2AD, the ways in which Russia, in the event of a conflict with the West, with NATO, might seek to prevent NATO troops from moving eastward across Europe, basically by immobilizing the continent. And what's noticeable now is that so many of the different activities that are now being attributed to Russia were on that checklist of what they might actually attempt either immediately before or in the very early stages of a conflict. And that includes the sabotage, the reconnoitering of vulnerabilities of transport links. It also included, for instance, the GPS jamming, the making sure that traffic cannot navigate. At the moment, we see this against air traffic and to some extent sea traffic. And this too is something which has suddenly hit the headlines in a broader area than the immediate Baltic Sea region of northern Norway, which had known about it happening for years. So put this together and you get an impression of a sudden wakening up of intelligence agencies and the general public across Europe, because these things which have been ongoing for a long time are suddenly being thrust into the public eye.
When you say, for example, infrastructure, we have this ongoing discussion in Sweden about Malmbanan, which is a key link when it comes to transport iron ore from the great northern iron fields in Sweden, the mines. And those mines has been a strategic assets in Sweden for hundreds of years. So it's a key area. And Malmbanan has broken down. Now it's twice during this quite short period. The authorities is not saying that this is sabotage. It could be cold. Cold is usually a problem in Sweden. But when you see this happening, how do you think that we should think? How should we put different pieces together when we see this thing happens?
Well, first of all, it's important not to attribute everything to Russian intervention.
No, the authorities is not saying it's Russia, but it's quite obvious that this is something that disrupts,
yes,
on a strategic level. Yes. Swedish capabilities.
But in this case and others, it's important not to leap to the obvious conclusion or the first conclusion that something is down to Russia, because one of the side effects of the reporting that we've seen over the last 2 weeks, culminating to some extent in this Financial Times article, is that it's created an information environment where that is the first conclusion that a lot of people will leap to if they see something that causes disruption or that harms national interests or indeed the interests of Ukraine. It's the same syndrome as we saw actually projected from Ukraine into Russia when it became clear that Ukrainian forces were able to carry out deep strikes into Russia itself with drones or with special forces to disrupt oil refineries, to disrupt fuel points, to disrupt drone factories and so on. Suddenly all of the fires, explosions, man-made disasters that happen across Russia, and they're never short of them even in peacetime, started being attributed to Ukrainian special forces. Now that, of course, can be a distraction, and of course things can get lost in the noise. But it's the important point is finding a balance and not ruling out the possibility that something might actually be a foreign intervention. The railway disruption is a classic of the syndrome where unexplained things going wrong was, again, one of the points that we identified as a possible Russian tactic ahead of some conflict, or indeed just to cause mischief and to cause costs and damage to the countries they perceive as adversaries. And when we see this the question mark over, is this human intervention or is this simply a natural result of cold that is causing this significant and expensive disruption? We think back to the time when actually Sweden was a focus of attention in this respect, with communications towers being destroyed, air traffic control being disrupted in the middle of the last decade. And then too, it started off with exactly the same question. This looks like something which has been done deliberately. Is there any natural explanation?
So basically the question here is we don't know, but we can be, we need to be aware, not overreacting, but we need to be aware. But if you look at the kind of situation overall, this situation, as you said, that developed over time, what is the Russian strategic aim of doing this? What is the kind of end game? What do you do Putin want to achieve with his tactics?
There are so many different possible Russian objectives that are served by this, and I don't think we should limit it to the strategic level. It can be very strictly tactical or operational, given the direct impact that this is going to have in particular situations. there is, of course, the underlying Russian motivation of simply causing damage because it can. And this is a reflection of Russia's zero-sum view of security that I think we've discussed previously. The fact that in this Russian concept, if you do damage to somebody else, then relatively speaking, it makes you stronger and therefore you should do it anyway. And of course, the costs to Russia are extremely low. If they are recruiting local proxies who are disposable, expendable, and they're not going to suffer any reputational or relationship damage, then why not just go right ahead? Of course, it also serves an intelligence and a reconnaissance function, because if you are planning or actually carrying out these very minor disruptive attacks, the kind that we've seen in the UK, for example, it gives you feedback. It gives you information about the capacity of the country that you are targeting to respond to it, to detect it, to interdict it, and possibly to prosecute the individuals involved, and to actually respond on an international level. Do they have the will and the capacity to actually carry out some kind of countermeasure against Russia itself? So in that respect, it's a probing exercise as well. But it gathers
You've called it a practice run before.
Yes, a practice run is one way of looking at it, because it is establishing the limits of what is feasible and potentially also setting up the networks that would be required to carry out a much broader and synchronized pattern of attacks at the necessary moment, which would have a much greater impact across Europe. So we should that's the context in which we should be seeing it, particularly with these warnings from the intelligence chiefs that were quoted in the Financial Times, saying that more is being prepared. That's a logical conclusion from what we see at the moment. And of course, the impact of several of these incidents simultaneously would be vastly greater than one at a time, which the target state could deal with much more easily.
And I just also should say that the Swedish authorities have corroborated this. They have said that, I mean, this is their picture too. Of the threat that we're seeing, and so this is clearly a change of the way the intelligence services also argues or informs the public on these issues. If you say that this is kind of the rhetorics, how do you think that the actions from the European states matches that knowledge or that rhetoric that they are having? Do we employ any countermeasures to Russia's sabotage strategy?
There do not appear to be any visible countermeasures being carried out beyond the statements of deep concern, which we've already heard from NATO.
Except the attribution to Russia.
Yes. The attribution is clear, because of course by now we have had not just the vague speculation, but also the evidence chains which lead to direct prosecutions of individuals involved. But the deep concern is a little depressing to see, because it seems the only people on the planet who are left that don't see that expressions of deep concern are the subject of universal mockery are the people who write these statements and communiques for NATO and the EU. There doesn't seem to be anything else going on. However, even just the function of publicizing this in a responsible manner and bringing it to the attention of the publics in these various countries is vital to do, because it runs counter to the previous instincts of far too many authorities across Europe to actually keep this covered up and to pretend that nothing is happening. In order to defend itself, any democracy has to have its publics well informed of what exactly the threat is.
But what kind of countermeasures do you think that the different democracies in Europe should employ against this? What should we do?
There is a tempting wildcard scenario, which has just been publicized over the last, or brought to light, no doubt people have been thinking about it for a while, over the last couple of days. And it is tied in with the explicit endorsement by the UK for Ukraine to strike deep into Russia using the weapon systems and equipment that's supplied by the UK, which is a big contrast to what the Americans, of course, have been saying all along, not only banning Ukraine from using their own weapon systems against Russia, but also discouraging Ukraine from doing so with its own homegrown capabilities. So is it possible that, for example, as well as Europe helping Ukraine could help Europe by using these capabilities to resolve some of the problems that are causing costs and disruption. For example, the obvious temptation for any country that is suffering massively increased costs as a result of Russian satellite jamming would be to deal with the jammer. No European power can do that, but Ukraine is actually actively in a war with Russia, so it would be entirely normal and natural for this to be a legitimate target for your Ukrainian strike. That's it.
With UK weapons, then?
For example. Yes, if the British weapons were to be the most convenient, and now that we've had this open endorsement that they are free for use within Russia, then that would be one option among many. That's at the other extreme from just sitting still and making statements of deep concern.
But if you say, for example, Storm Shadow is the reply, what kind of reply would you say is effective on kind of the different levels of conflict here? Because now you argue that Ukraine should sort of counter react. But if there is, for example, a disruption in Sweden, a sabotage here, or a sabotage in the Netherlands, how should those countries react? What kind of response does Russia understand? What deters Russia from doing that?
Yes, it's different countermeasures, obviously, for different situations that we're dealing with. And it is extremely hard to know how precisely to respond to what Russia is doing, because so much of what Russia is doing is basically inadmissible for any European country to do to Russia. So that does reduce most countries to a defensive stance. Now, much more, of course, there could be done. The basic idea of defense against hybrid threats is effectively the same as good governance. It is providing for the security in your society and of your infrastructure that prevents these things from being easily accessible or easily feasible in the first place. But in terms of the conversation with Russia about making it plain that this is something that is undesirable and will bring unpleasant consequences for Moscow, I think we see this conversation already playing out again with those discussions about weapons supply to Ukraine. The original deliveries of Storm Shadow from the UK followed a deterrent conversation with Moscow, where there were particular actions in Ukraine that the UK said, if this continues, then these will be delivered to Ukraine. That pattern has now been followed, finally, at long last, by the United States, who made their deliveries of ATACMS with the extended range contingent on Russia continuing down certain courses of action. So there are consequences in reserve that are available to European powers, things that Russia would not like to see happen, which can be made part of a conversation about ceasing the more overtly hostile activities across Europe.
The other part of these hostile activities, naturally, is disinformation that is spreading far and wide. And we have seen this in Sweden very much in the NATO accession period, where we've been a target for both of Russian threats of nuclear force and a wide range of disinformation regarding the status of the Swedish accession and so on. If you look at the situation now, what do you think should be done from the European side against Russian disinformation?
At the end of last year, through Chatham House, I published a report, a study about Ukraine's information defenses against what Russia does, both in cyber terms and in information warfare terms. And one of the things that identified in terms of the lessons that could be transferred to other countries from Ukrainian resilience was the number of steps that Ukraine was able to take to counter information and malign influence campaigns because it recognized that these posed an immediate and severely damaging threat. And the problem, of course, is that across Europe, you still have such a patchwork of different legislative and regulatory and constitutional environments in which you can do some things, but you can't do others. So it's really a question of each individual country deciding at what point the threat and the damage to itself is sufficiently serious that it actually has to do something about it. Now, in the example of the UK, we have had in force since the latter part of last year, a new National Security Act, which actually for the first time makes it illegal to act as the agent of a hostile power. And this includes, of course, disinformation activities. So that's closed one of the legislative loopholes that made it extremely easy for hostile powers, including Russia, to exploit that open information environment. It can be done. And of course, it does depend on democratic support, again, a wider understanding of the threat. But it requires a sufficient threat perception from government and society and a recognition of exactly how much damage is being done. The National Security Act in the UK appears to have been being relatively successful. It is the act under which the people who were carrying out the arson attacks in the UK that I referred to earlier have been prosecuted. Without that in place, it would have been extremely difficult to bring that kind of prosecution. And it has also, it seems, had a certain chilling effect on the practitioners of disinformation. Some of the most active pro-Russian influencers are now no longer in the UK and are probably thinking twice about actually being there again.
But if you look to the future now, because we have this situation in Europe where we have European elections in a few months, in 1.5 months. We have a US election this autumn. What do you foresee if you just take a kind of a crystal ball and look at the future, both in terms of this new Russian strategy and all the kind of strategies that already are in place from the side of Russia? Will Europe cope with this?
It's so much dependent on the outcome of the war in Ukraine. That really will determine what future Europe has. And sadly, the outcome of the war on Ukraine is probably dependent on the outcome of the US presidential election in November. If Russia wins the next US presidential election and Trump is reelected, then Russia will win the war in Ukraine. And it's also potentially calamitous for Europe as a whole, because if Trump continues his pattern from his first term as president of enacting all of the policies that Russia in its various forms has wished for the United States over the last 50 years, then we are in serious difficulties, because it is not necessary to withdraw from NATO, to pull the rug from under NATO's guarantees of European security. Another of the points that we identified in the A2AD study in 2020 was that Russia knows perfectly well the best way of immobilizing the troops of an adversary and making sure that they do not fight back is not missiles, it's not bombs, it's not interdiction of railways. It's actually causing their own commander to give a legitimate order that they don't move, or simply failing to order them to go. And that is the situation that we're faced with in the case of Trump and the potential defense against Europe. It is a risk of leaving us effectively alone. And this is the reason why the book I'm supposed to be writing at the moment, to be published towards the end of this year, is called Who Will Defend Europe? And it is an open question. If we have Trump in the White House, we can no longer count on the United States to be that fundamental guarantor of European security. And we still have a situation where too many Western European states are taking far too long to spool up their defenses because they started too late and still have not gripped the urgency of the situation. And the fact that, as Poland understands all too clearly, spending on defense and deterrence now, no matter how high it is an investment, because the costs of not doing so will be vastly, vastly greater.
If you want to give us just a sneak peek, finally, in the conclusions of your book, you said it's an open question who will defend Europe. But who will defend Europe?
The book so far points at the frontline states for a number of different reasons.
And with frontline states, you mean Poland?
Primarily Poland, because they give the example of understanding what is required in order to mount a substantial military deterrent to Russia and thereby make themselves a hard target. Finland also features there because of their comprehensive defense, their resilience on top of a massive military reserve, and of course making all of the right procurement decisions for their defense forces over the previous decade, investing in all of the things which are proving to be invaluable in 21st century warfare, as it's demonstrated in Ukraine. JASSM-ERs, the long-range precision strike missiles, artillery heavy forces, everything that, and of course the enormous reserve which can be mobilized and actually equipped rapidly, which is all of things which have been demonstrated as vital in the Ukraine conflict. So Finland and Poland will probably feature most heavily in the chapter about where does the answer lie. But there's also, of course, the moral leadership from other countries, like the Estonian plan for supporting Ukraine over the long term and sourcing artillery from around the world, which strangely France and Germany were unable to do. So those countries that are most motivated, because they are the first in line when Russia decides to move, are setting the example for how the continent as a whole should be defended.
Thank you very much for being with us.
Thank you.
And have a good time in Rome with the generals.
Thank you very much.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här efteråt och har lyssnat på intervjun. Vi kan väl börja i den ändan. Vad har ni för reaktioner, Johan?
Jag tyckte det var väldigt intressant och bra sammanfattat, kloka saker. Det var väl en sak som jag tror att man får vara lite försiktig med. Och det var ju resonemanget med att slå tillbaks via Ukraina. Det har lite folkrättsliga problem det där. Det är en sak att en regering, när man sitter med sig själva och med sina allierade, säger att låt oss slå tillbaka via Ukraina. Men rent folkrättsligt så kan man liksom, Ukraina är ju inte en del av den attacken som sker mot Storbritannien. Så att där finns det saker att fundera på. Men vi tittar ju på i Krigsvetenskapsakademins hybridprojekt där Patrik och jag sitter. Vi tittar ju väldigt mycket på det här med lagstiftningen och folkrätten. Därför är vi ganska uppsjungna på detta. Och vi behöver ny lagstiftning för att hantera de här hoten. Precis som Kir var inne på när det gäller då UK National Security Act. Så att det är korta.
Men får jag fråga då när du säger så? Alltså, det finns ju olika nivåer på det här svaret. Han vill ju i praktiken att Ukraina ska skicka Storm Shadow rakt in i Ryssland när Storbritannien blir angripet. Men om man tänker att en nivå lägre är ju, inte ganska många nivåer lägre, är ju till exempel offensiva cyberförmågor. Där kan man ju absolut slå tillbaka utan att, så att säga, nödvändigtvis trigga alla andra sådana här saker.
Ja, fast det måste ju ske då för att avbryta det som pågår nu om vi pratar folkrätt. Sen skulle man ju kunna säga att vi är i en konflikt med Ryssland. Då är det ju liksom en annan sak. Men det är ju ingen som vågar uttala det fast de har sagt det hela tiden.
Mm. Men lite fler reaktioner på intervjun som helhet, Amanda?
Nej, men det är ju väldigt uppfriskande att höra någon tala klartext, men samtidigt inte överdriva, för att han är ju väldigt tydlig med det att vi vet ju egentligen inte om det har blivit så mycket mer eller om det har blivit mer uppmärksamhet, att man sätter det i rätt perspektiv, talar om det mer. Det är otroligt viktigt att vi lär oss detta, eller bemöter detta och förstår vad som händer, men vi ska ju samtidigt inte bli överdrivet rädda och tillskriva Ryssland allting. Vi får ju ha, vi måste ju se nyktert på den situation vi befinner oss i, och på det sättet är han ju väldigt tydlig.
Ja, Johan begärde replik tror jag, eller?
Nej, men han hade ju ett resonemang där, och jag tror att svaret är att det där är en kombination. Det vill säga, Ryssland har höjt ambitionen, men man har ju liksom ingen kapacitet att springa runt med sina bästa resurser, utan man, eftersom man har en höjd ambition och inte har någon residual ryktesrisk, det vill säga alla förväntar sig att de ska bete sig som svin, så gör inte det någonting om de blir påkomna, och då lejer de ut den här typen av jobb, och då möter de en säkerhetstjänst som har som är liksom kalibrerad för att upptäcka de här sakerna nu. Så att alla de här tre stegen, ambitionen, lejandet av halvprofessionella utförare och ökad uppmärksamhet gör att vi upptäcker mer, men det är också mera sådana saker.
Amanda?
Och det vet vi ju att de har jobbat med länge, just det här utlejandet, att Johan har garanterat rätt i att det sker i större utsträckning nu när de är upptagna på annat håll. Men vi vet ju också att de har verkat genom olika extremistiska politiska grupperingar, de har verkat genom vissa olika kriminella organisationer, det finns hackerorganisationer som, där kopplingarna kanske inte är helt glasklara, men som inte förefaller vara ryska statliga men ändå går Rysslands ärenden. Så det är också, det finns ju många saker som görs som gynnar Ryssland där det inte är helt glasklart hur nära detta är och hur planerat detta är, eller om det är på något sätt ett självspelande maskineri vid det här laget med enheter och grupperingar som helt enkelt fortsätter ställa till fuffens.
Patrik?
Nej, men Giles är ju från Storbritannien och brittiska myndigheter var ju ute i fjol och då deras Crime Watch Agency, tror jag att den heter, någonting i den stilen, var ju ute då i förra året då, och konstaterar att man ser att underrättelsetjänster från främmande makter, fientligt inställda sådana, och då specificerat då Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea, lägger ut tjänster till kriminella gäng, och det behöver då inte vara kriminella gäng vars etnicitet överensstämmer med då det land som köper tjänsten. Och det här är ju någonting då som har iakttagits på brittisk mark sen tidigare. Och vi ser också det här mönstret i många fler europeiska länder. Och förutom att jag och Johan sitter i KKRVA, Krigsvetenskapsakademins hybridprojekt, så sitter jag och jobbar just nu med en rapport för Frivärd om nordisk-baltiska fall av hybrid då med experter från olika länder. Och då ser vi ju till exempel att det dyker upp en rad olika exempel i. Till exempel i Estland har ju då den estniska säkerhetspolisen gripit 10-12 personer misstänkta då för att ha vandaliserat inrikesministerns bil och en chefredaktörs bil, rekryterat delvis via sociala medier. Det finns fall om en då den här hammarattacken mot Leonid Volkov, alltså Navalnys medarbetare i Litauen, två polacker gripna för det. Det finns andra exempel om vandalisering mot statyer i de baltiska länderna, att jag tror att det var lettisk säkerhetspolis som grep en est som hade gjort det här i Litauen och i Lettland. Så att vi ser det här som ett mönster, men det är precis som Johan var inne på och som Giles var inne på också här, att det är ju inte helt lätt att säga, är det en ökning, har de blivit slarvigare, har vi blivit bättre? Men det vi kan konstatera är väl att det här egentligen är ingenting nytt. För de långa linjerna så är det också saker som vi vet att Sovjetunionen gjorde. Och på ett sätt så upphörde ju aldrig det här, även om det gick ner i betydligt lägre i varv under några årtionden.
Men jag tänker en annan aspekt på detta, för nu skriver ju Financial Times, slår ju upp detta ganska stort. Det har blivit en debatt nu i Västeuropa om det här. En sån sak som jag inte kan låta bli att notera, det är ju de här olika rättsfallen kopplat till det här. Alltså de här personerna som ryssarna lejer ut till, de åker ju dit nu i ganska hög utsträckning ändå. Alltså är ryssarna kassa på det de gör? Eller är mörkertalet helt enkelt så enormt stort så att det här är liksom bara toppen av ett isberg som åker dit? Johan?
Nej, men just i det här exemplet så är det ju kopplat till just den nya brittiska lagstiftningen som gör att man kan lagföra det här på det sättet när man har bevis för det. Och nu är det ju liksom, här finns ju en beviskedja som man kan visa på och som håller för en domstolsprövning. Men sen är ju många andra saker sånt som staterna håller för sig själva. Han var ju inne på det att en del länder och en hel del myndigheter tonar ner grejer, för man vill liksom inte komma med problem. Man har inte varit där liksom rent mentalt och kanske inte heller tänkt igenom helt moraliskt var man står någonstans. Så att det är ju en annan sak då.
Jo, men jag
det,
tänker till exempel i Tyskland som inte har den här lagstiftningen. Det är ju flera rättsfall som pågår. Det är ju en stor skandal just nu som pågår om Alternativ för Deutschland, deras högerextrema parti i Bundestag, som ju har, verkar ju ha haft kopplingar både till Kina och till Ryssland, liksom allt i ett. Så att de åker ju ändå dit, de här personerna som håller på.
Det är en trend på det sättet att säkerhetstjänster har ju blivit mer kommunikativa på olika sätt. Och där har vi ju det här Voice of Europe-fallet också med den sajten i Tjeckien som har betalat ryska pengar till politiker. Och det var ju ett samarbete, tjeckisk, polsk och belgisk tror jag att det var, säkerhetspolis inblandade i det. Så att vi ser ju olika typer av säkerhetstjänster som agerar på ett mer kommunikativt sätt. Det man så tycker att man ser. Eller vad säger du, Johan?
Jo, nej, men jag håller med om det, absolut. Visst är det så. Och det är ju för att öka befolkningens medvetande för att i sin tur kunna mobilisera andra motåtgärder på sikt.
Jag tänkte, Amanda sitter ju just nu i Sveriges säkerhetsepicentrum.
Du menar osäkerhetsepicentrum?
Ja, osäkerhetsepicentrum där liksom Malmö Arena och Eurovision pågår snart i alla fall, eller det pågår lite över tid kan man säga här.
Delfinalen var igår, så att vi är igång med besked.
Precis, och på lördag så är det dags på riktigt. Och hela världens blickar riktas mot Malmö, och det ser ju ut som i alla fall en måltavla för lite allt möjligt där. Kan du berätta lite om hur ser det ut där just nu?
Ja, det är ju oerhört surrealistiskt på många sätt. Det är otroligt mycket poliser. Det är helikopter och drönare uppe hela tiden. Jag bor ju precis i närheten av en av de här inne i stan. Ett av de här ställena där man har scener och uppträdanden och så vidare. Förutom då själva Eurovision ute på arenan i Hyllie. Runt den här parken så står det en polis var femte meter, varannan har förstärkningsvapen. Det är polisbilar och polisbussar och polismotorcyklar och fordon jag inte ens visste polisen hade som åker förbi överallt precis hela tiden. Man blir lite bekymrad för säkerhetsläget i resten av Sverige, om det överhuvudtaget finns några poliser kvar någon annanstans. Ett av de allvarligaste problemen som har drabbat oss nyligen är ju annars den här cyberattacken mot Systembolaget, som innebär att det är akut brist på allt vad prosecco och rödvin heter, rosévin heter i Malmö under de här dagarna, vilket som ni förstår slår hårt mot Eurovision-yran. Så att
det är hybridattack på hybridattack på hybridattack här.
Och det är naturligtvis väldigt mycket olika protester och demonstrationer och olika åsiktsyttringar i Mellanösternfrågan som i varierande mån påverkar de officiella aktiviteterna.
Men jag tänker att det finns ju olika lager i detta. Prosecco är ju ett lager i form av cyberattack och så. Ett lager är ju terrorhotsnivån i Sverige som ju är hög. Och har varit hög under en tid nu. Egentligen sedan de här koranbränningarna och det som var, så har det ju varit hög. Och sen har vi Mellanöstern-konflikten, vi har kriget Hamas och Israel, och vi har, gissar jag, en massa andra grupperingar som gärna också vill göra sin röst hörd i detta. Det jag tänker på är att i den här mixen så finns ju också nu en Ryssland som en aktör som ju mycket väl skulle kunna utnyttja situationen för att göra saker. Kanske framställa sig som en av grupperna som är med i den här konflikten och agera på olika sätt. Och det där blir ju lite intressant, hur liksom, vad man har för beredskap i Sverige för det. Hur hanterar man en sån situation? Liksom? Känner du dig trygg?
Det är en svår fråga. Uppenbart så, och där finns ju också flera dimensioner. Uppenbart så är ju våra polisiära myndigheter oerhört proaktiva. Oerhört närvarande, upplever att de har god koll på läget. Så i så mån så känner jag mig trygg med den responsen. Sen så är det en viss oro när man rör sig i de här områdena. Om man funderar på att man ska... Jag var på en konsert häromkvällen med vinnaren 2014, Conchita Wurst. Och visst är det en avvägning om man vågar och vill vara i närheten av det här. Det gick alldeles utmärkt, det var god stämning, det var en del demonstrationer och skanderande som störde. Hon var väldigt proffsig och ignorerade detta fullständigt. Men säkerheten är ju otroligt närvarande på ett sätt som jag egentligen aldrig upplevt i samband med några event. I alla fall inte några icke-politiska eller högprofil-event tidigare. Sen så är det ju också det här med desinformation och vilka grupper som egentligen ligger bakom vilka budskap, hur stort utrymme olika åsiktsyttringar ska få i olika sammanhang. Det är inga lätta avvägningar. Där upplever jag väl kanske inte alltid att man har samma kompetens och beredskap. Man vet inte riktigt hur man ska hantera detta, man vet inte hur man ska bemöta detta. Och det har ju också varit relativt lugnt hittills, men där ser jag en fara. Och inte minst ser jag en fara om det händer någonting fysiskt, om det sker en säkerhetsincident. Hur informationen kring detta hanteras. Vi såg ju efter Drottninggatan, terrorattacken där, hur desinformation sköljde över sociala medier. Med att man inte skulle röra sig i helt andra områden, att det förekom skottlossningar, att det förekom flera olika parallella attacker, sådana saker. Och sen dess har ju den sociala mediemiljön blivit än mer dominerande, inte minst hos ungdomar. På TikTok och så vidare finns inte myndigheter och etablerad media på samma sätt för att bemöta. Och där är ju frågan, hur hanterar man en större incident? Och eventuell masspanik som kan drabba helt andra områden än där incidenten sker. Där är jag lite bekymrad.
Patrik?
Nej, jag tycker att den här beskrivningen som du gör, Anders, och det som Amanda sen målar upp i mer då, ögonblicksbilder och präglat av att se och uppleva det, är ju egentligen det som Charlotte von Essen, chefen för Säkerhetspolisen, sa i samband med Säpos årsbokspresentation nu senast. Hoten mot Sverige är komplexa. Vi ser att främmande makt och våldsbejakande extremister agerar på ett sätt som innebär att hoten går in i varandra och förstärks. De underblåser splittring och polarisering. Den här utvecklingen innebär ett ökat tryck på det svenska samhället. Så det som så att säga där då beskrevs i lite mer abstrakta termer får vi nu en ganska praktisk levande illustration av vad det faktiskt innebär.
Johan? När du tittar på det, ditt perspektiv.
Otroligt intressant det Amanda säger om kommunikationen. Det tror jag är verkligen en bra poäng. Jag skulle nog säga att jag tror det är bra när man försöker kommunicera kring riskerna. För det är lite för mycket fokus på själva hotnivån. Ja, den har gått upp. Men vi gör ju en massa saker som gör att vi håller risken på en acceptabel nivå. Med alla, och det kräver ju en hel del insatser då, både med synliga och osynliga poliser och alla möjliga myndigheter som jobbar med den här typen av frågor. Men jag tror det är viktigt att man kommunicerar för att livet ska kunna fortsätta som vanligt, att man faktiskt gör någonting åt det här. Det må vara så att hotet är större än förut, men tack vare de här ABCD-åtgärderna så håller vi risken på en nivå som vi tror är liksom managerbar. När det gäller sen Ryssland som du var inne på, Anders, så är det ju så att Ryssland har ju en väldigt stark tradition av att arbeta i och genom aktörer i Mellanöstern. Man har ju liksom byggt upp säkerhetstjänsterna i den här nästan hela regionen under lång, lång, lång tid. Och själva terroristfenomenet med sin cellindelning gör ju att man kan ta kontroll och sätta upp en cell som agerar i någon annans namn. Och det ska man nog inte... Det här är ju naturligtvis våra myndigheter varse och så, men det är liksom en komplikation i sammanhanget som gör det svårare att upptäcka.
Så konkret, vad menar du kan hända?
Alltså, jag vill inte spekulera på det sättet. Jag menar att naturen i terrorismen, att indela sig i celler och hålla allting segmenterat, gör det möjligt för någon som har väldigt mycket kunskaper att sätta upp, skapa en sån cell som säger sig göra A för att uppnå B. Men i själva verket så är det då en annan aktör och inte en islamistisk våldsbejakande organisation.
Det finns ju ett exempel på detta i den här så kallade Anonymous Sudan-historien. Där ju den här hackergruppen Anonymous Sudan som ju då låter som att den är från Sudan, men i själva verket hade meddelanden på kyrilliska och visade sig vara från Ryssland.
Exakt.
Och det tog ju en stund för folk att liksom upptäcka att det inte var någon så här äkta grupp från området, utan att det i själva verket var någonstans, ja, någon rysk historia. Så. Är det sådana saker du tänker på skulle kunna...
Ja, precis. Om man då för över det till ett terrorsammanhang, så skulle man ju då kunna tänka sig att det kommer en sån anonymous Sudan, och sen så kommer det, och så händer det någonting, det sker ett attentat, och sen när det har skett så säger Ryssland: det är därför vi måste bekämpa islamistisk extremism, och ni har alldeles för mycket muslimer i Sverige, och så vidare och så vidare. Så att man liksom viftar med den ena sidan och kommer med den andra, och sen försöker man då kontrollera bägge, eller kanske till och med 3-4 sidor på ett spektra egentligen kring det här.
Ja, viftar sen... Amanda frenetiskt där?
Nej, jag tänkte bara, alltså, visst inte om du såg mig, vi sitter ju på lite så här.
Ja, men jag ser dig.
Jag tänkte att detta gäller ju även om man tar ner det ett steg, även när man inte pratar terrorhot eller direkta fysiska hot. Det är klart att det finns ett intresse för våra fienden att liksom underblåsa split och konflikt i Sverige. Och där... finns ju all möjlighet att göra detta nu. Och det behöver ju inte gå så långt till att man begår regelrätta terrordåd, utan man kan ju underblåsa konflikter som redan existerar. Det har vi ju sett tidigare, och det, skulle någon vilja göra det, så är det ju gyllene tillfälle just nu, inte minst i Malmö, både med Eurovision och så som situationen ser ut här och har sett ut här en längre period. Det är väldigt höga konfliktnivåer. Det är troligtvis nära till grövre konfrontationer, även om det inte handlar om terrorattacker. Och det är klart att det finns ett intresse av att underblåsa att Sverige inte klarar av att kontrollera detta, att Sverige har den här typen av konflikter, att vi inte kan hantera vår integration och så vidare. Alltså det finns ju väldigt många dimensioner i det här, där någon som vill Sverige illa gynnas av en förhöjd konfliktnivå, och att, som statsministern sa, att all världens konflikter kommer hit.
Patrik?
Nej, men det är ju två reflektioner. Den ena är egentligen på linje som vi var inne på tidigare med Anonymous Sudan, så vill jag bara påminna om att det var inte första gången Ryssland gjorde just det i cyberdomänen, utan det har ju också cyberkalifatet som har gjort en rad olika cyberaktiviteter, bland annat mot franska mål. Och då efter bland annat Charlie Hebdo-terrordådet, så att det var ju ryssarna också som gjorde det. Den andra reflektionen jag gör är väl egentligen en fundering framåt för Sveriges del. Och det är ju, här tycker jag att här bör man tänka igenom ganska noga om man i det här läget som vi är inne i historien tycker att det är en bra idé att söka OS framöver. För nästa stora evenemang och utmaning blir ju för Frankrike med olympiaden i Paris. Och det bör man ta in på ett annat sätt i de övervägningar. Och det har ju inte vi gjort i Sverige hittills. Jag är ju tämligen övertygad om att det var inte riktigt som så att SVT hade en riktigt på kartan att vi skulle vara i det här läget när man beslöt att Malmö var en bra arrangörstad. Malmö är en jättebra arrangörstad ur många, många olika aspekter, men här behöver vi tänka säkerhet på ett in i planering och övervägande. Lite grann som att vi tagit in andra faktorer när vi gör överväganden om våra beslut i våra processer, som klimatavtryck och annat. Här behöver vi också tänka säkerhet på ett annat sätt i den tid vi är inne i nu.
Jag vill bara påminna att det aldrig är en bra idé att ansöka om OS.
Ja, men det kan man tycka av andra skäl. Jag tänker bara att lyfta in den här aspekten i den kalkylen som hittills inte har funnits i debatten.
Johan?
Ja, jag har två andra reflektioner eller saker som jag inte sa förut här. Att vi är ju inte ensamma här nu när det gäller att upptäcka någonting eventuellt mot Eurovision och Malmö. Utan vi jobbar ju tillsammans med både allierade och partners.
Hopp, där försvann Johan mitt i en mening. Han förvarnade ju tidigare att han hade dåligt med batteri. Kan det ha varit batteriet som slog till? Vad säger ni, Anders och Amanda, över att Johan försvann mitt i en mening?
Jag tror det, men det kan också vara ett tecken på att vi närmar oss faktiskt avslutet av detta. Vi har ju en parallell till Malmö just som är lite skrämmande i och med att i mars så var det ju det här terrordådet på det här Krokus Arena i Moskva. Och det är klart att, och det var ju IS som låg, eller Krokus City Hall heter det. Det var ju IS som tog, IS Khorasan som tog på sig det. Så det är klart att jag förstår ju att säkerheten är väldigt, väldigt tajt. Men om man bara avslutningsvis återvänder till ämnet för detta som ju är den här ryska eller liksom Financial Times uppgifter om liksom en ökad rysk närvaro. Om ni tittar lite framåt, vad tror ni den svenska förmågan, alltså hur kan vi hantera en sån förändrad hotbild som det här ju ger?
Du menar hur vi hanterar den förändrade hotbilden som,
ja,
som är under pågående?
Ja, hur bör vi hantera den? Hur bör vi hantera den? Ja. Förändrade är fel. En av hans poänger är att hotbilden har funnits ett tag. Mm. Men hur hanterar vi den hotbilden?
Ja, det formella svaret får jag väl säga så här att Krigsvetenskapsakademin ska återkomma till det.
Men kan du inte berätta en gång till att ni har en arbetsgrupp i Krigsvetenskapsakademin? Jag tror att alla har missat det.
Ständigt den här Krigsvetenskapsakademi.
Ja, nej, men det här är ju en pågående diskussion.
Krigsvetenskapsakademin faktiskt.
Nej, jag tänkte samhället. Men det är ju uppenbart att det är inte bara ett område som behöver adressera det här. Det handlar ju om en olika delar i det. Den ena har vi varit inne på, vi har nämnt lagstiftning, verktyg liksom för i lagstiftningen att hantera den här typen av problem och också ge lagmässiga möjligheter att agera mot den här typen av aktiviteter och kanske då också ta ut kostnader och konsekvenser från angriparen under pågående angrepp på ett annat sätt. Vi har ju nämnt då offensiva cyberoperationer för att bryta motståndarens cyberangrepp på oss till exempel. Det är så att säga en del i lagsfären. En annan del är ju liksom hur ser våra beslutsprocesser ut kring de här sakerna? Och hur kan vi göra det så att vi får en bättre lägesbild och snabbare göra det? Och då är ju både vad vi kan göra själva men också vad vi behöver utveckla för instrument i tillsammans med allierade och partner i EU, NATO är ju en del i det, men det kan också vara andra typer av närmare samarbeten mellan länder som är oss närmare och mer lika. Sen ytterligare en del handlar ju om kapaciteten vi har att agera. Och det kan ju, vad det är beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av hybridhot. Det här är ju en stor svaghet är ju till exempel att vi inte har den här förstärkningsresursen i Sverige som vi har haft tidigare och som har diskuterats i många år och som politiken har efterlyst gång på gång att det här borde finnas men som aldrig kommer till skott, och då syftar jag på beredskapspolisen till exempel. Hade vi haft ett par tusen beredskapspoliser att kalla in så hade det varit en avlastning i en sån här situation som vi har i Malmö just nu till exempel.
Ja, hade det kunnat stå poliser varannan meter och inte bara var femte?
Ja, eller så hade det kanske kunnat funnits fler poliser kvar hemma i andra delar av Sverige så hade de här kommit in och avlastat på de andra ställena. Så att, men så att det är många olika delar beroende på vad man pratar om. Men vi har ju inte riktigt mentalt tagit till oss att vi har andra stater som anser sig vara i konflikt med oss. Vi har inte riktigt förstått det. Och svårigheten här för oss är ju ett, förstå det. Två, komma fram till hur vi ska bemöta det. Och tre, bemöta det utan att vi tappar bort vilka vi är och tappar bort våra demokratiska värderingar, våra rättsprinciper och våra liksom, syn på den delen som är en sån viktig del av demokratin. Så att det här är inte enkla, snabba frågor, men det är frågor som vi behöver ta till oss men ökad hastighet och hantera.
Amanda?
Nej, men det är väl två saker för att addera till och förstärka det Patrik säger. Det ena är just det här att det finns fortfarande väldigt många som förstår att det inte finns länder som menar sig vara i konflikt med oss. Kompetensen, måste öka utanför gruppen av det närmast sörjande. När vi tittar på den här sabotageverksamheten och hybridverksamheten och så vidare, så måste förståelsen bli mycket, mycket större utanför Försvarsmakten, underrättelsemyndigheterna, polisen, Försvarsdepartementet. Detta måste genomsyra hela samhället och hela liksom samhällsapparaten, alla enheter. Vi har ju sett attacker mot till exempel regioner, sjukhus. Det är så många som riskerar att drabbas av det här, så att kompetensen måste öka inom hela statsapparaten och hela den liksom kommunala och regionala verksamheten. Det tror jag är oerhört viktigt, så att man dels har en beredskap och kan undvika sånt här, men också kan hantera det om det väl händer. Det andra är att vi måste bli offensivare i informationsmiljön. Jag tänker tillbaka när man började prata om säkerhetspolitik på bred front kring ryska påsken och sådär. När man fick veta att svensk flyg hade varit involverad i incidenter på grund av att andra länder, både Ryssland och allierade länder till oss, slå upp information om detta på sina sociala medier. Vi hade också en incident ganska nyligen där beredskapen gick upp och det var väldigt oklart i kommunikationen. Här borde vi ha Johan med oss för att han var ganska irriterad på detta. Där man inte klarar av att kommunicera från myndighetens sida vad som egentligen har hänt, utan det kommer flera olika förklaringar och efter varandra.
Det Amanda syftar på är ju händelsen Gotland när incidentroter gick upp och det var lite rörigt vad Försvarsmakten gjorde och inte gjorde och vad det var som hände och inte hände.
Och när då inte Försvarsmakten, som är ytterst ansvarig myndighet för sånt här, kan hantera det, då säger det ju en del om hur övriga landet, för att detta kommer, vi måste ju kunna bemöta, vi måste dels informera betydligt tydligare om vad som sker, mer pedagogiskt, vara öppna med vad som händer, men vi måste också kunna bemöta disinformation och ta diskussionen på ett helt annat sätt. Vi är väldigt försiktiga med det av ibland goda anledningar. Staten ska liksom inte gå ut och opinionsbilda och så vidare, om man har den här idén fortfarande att det är väldigt viktigt att det är viktigt att det är korrekt och att det kommer snabbt och så vidare. Men den idén behöver uppdateras. Vi måste vara snabbare, vi måste vara tydligare, vi måste finnas på fler arenor. Vi måste våga kalla en spade för en spade och sen tala om att det inte ska vara någon spade här. Ungefär.
Ja, och sen informationsarenan så behöver vi också då se helhetsbiten i det, för att det handlar ju om också hur själva den digitala informationsstrukturen fungerar, att vi vet liksom vad, att det är riktiga sajter, autentiseringsverktyg och så vidare och så vidare. Lösningen är ju inte att gå ut på kinesiska påverkansplattformen TikTok, utan det är en annan typ av verktygslåda vi måste hantera informationsinfrastrukturen med.
Men om man ska försöka summera lite grann av detta läge som är, så kom ju Financial Times med sin artikel nu för ett par någon vecka sedan, är det väl nu? Ja, något sånt. Och det som man har hört än så länge när man då varnar för ryska sabotagekampanjer i Europa, det är att i princip alla som är experter håller med, även svenska myndigheter. Och om vi ser ett nytt skede i Rysslands konflikt mot Europa, eller om vi helt enkelt ser att ett skede som har funnits under en längre tid blir allt mer synligt, det får vi väl liksom se med tiden. Men klart är att det här är en strategisk förändring över tid som gör att vi inte bara idag kan prata om rysk desinformation som ett problem för våra samhällen, utan också ryska sabotageinsatser som ett problem för våra samhällen. Och man ska inte överdriva det, men det är en förändring. Och jag tror att om man tittar över tid så det kan komma att visa sig vara en ganska, ganska viktig förändring, det som sker just nu.
Ja, då vill jag bara allra sist lägga till att från Rysslands sida så delar man inte upp de här sakerna på samma sätt, utan man har sina mål, man har sina verktyg. Vilka verktyg som används, när, var och hur är ju också anpassat i vad man vill uppnå på, med vilken kostnad och vilken risk.
Mm. Och där kan man väl konstatera att man är beredd att ta en allt högre kostnad och en allt högre risk i konflikten med hela väst, som man ju uppfattade från rysk sida. Och det här är ju en del i det. Men med de orden så tackar vi för oss och sen återkommer vi om 2 veckor, tror jag det.
Ja, eller kanske till och med nästa vecka.
Eller var det en vecka kanske den här gången? Ja,
ja, vi får se.
Det får se. Tack så mycket i alla fall. Hej, hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.